1887 förliste Oscar Olén utanför Eldslandet vid Sydamerikas sydspets. 2 månader tvingades han leva ett Robinson Crusoe-liv tillsammans med 30 andra sjömän på en obebodd ö. De fick leva på döda sälar och musslor, gå barfota i snö, förfrysa fötter och annat. Och hälften han omkomma innan de upphittades av en argentinsk ångare på väg till Buenos Aires. Och nu nästan 125 år senare nådde Oscars brev med denna historia oss i Sverige. Och vad lär vi oss av detta? Gå över till SQL Azure så slipper er information lida skeppsbrott och hela projektet går i hamn. Ja. Min far, han var som de flesta andra fäder, ville att sonen skulle bli det han själv aldrig blev, idrottsproffs. Han försökte med fotboll, han försökte med bandy, löpning, men jag var lite för lat. Så efter 2 varv runt Götajoggen så la jag skorna på hyllan och tog det lite lugnt istället. Men desto mer aktivitet var det framför datorn i sommarstugan. Jag började med ABC 80, och om det är några av er som har haft en sån så minns ni att det var inte allt för stort spelutbud på den tiden. Ville man spela något lite roligare än hänga gubbe, ja, då fick man skriva spelen själv. Så jag började en basic-kurs på Medborgarskolan. Fick lära mig första dagen att basic, ja, det var ju ungefär som engelska. Så jag skrev mitt första program. I want to play Pac-Man. Vad tror ni datorn svara? Ja, på AB, precis, nummer 11 är det. Just det. Ni som har haft ABC 80, ni minns att man fick error och så stod det en sifferkod. Så fick man titta under datorn vad den sifferkoden betydde. Error 11, det betyder då syntax error. Så jag var ju tvungen att fråga läraren då, vad var det här för fel liksom. Men jag gav inte upp för det. Så att söker ni på Google på programmeringsolympiaden så står jag fortfarande kvar där på delad första plats 1991. Och nu för tiden så jobbar jag mycket med SQL-server, molnlösningar och allt möjligt. Jag jobbar mycket med algoritmisk handel, det vill säga datorer som gör affärer i realtid på börser runt om i världen. Och det är en av de applikationer, databasapplikationer som är absolut mest krävande. Det var lite om mig, nu skulle jag vilja veta lite om er också. Hur många av er som sitter här idag är, eller skulle kalla sig för databasutvecklare? Ja, några stycken. Hur många DBA:er har vi? Okej, då får ni inte kasta ägg på mig här nu. Hur många är det som har jobbat med SQL Azure? Några stycken. Hur många har jobbat med någon annan del av Azure? Ja, lite fler. Hur många är det som funderar på att använda SQL Azure? Ja, det är bra. Strålande. Då kan man ju fundera på vad SQL Azure är bra för när man ska använda det och sådär. Flera av er har säkert läst artiklarna senaste tiden om Sveriges nya okända spelmiljonär, Marcus Persson. Men ja, han är väl inte så okänd nu längre efter alla de här tidningsartiklarna. Men när han lanserade sitt spel Minecraft så kunde han ju knappast gissa hur fantastiskt populärt spelet skulle bli. Och utan att göra någon som helst marknadsföring så har Marcus fått över 160 000 betalande spelare. Som har betalat runt 100 spänn styck. Det vill säga han har tjänat minst 16 miljoner på det här spelet. Inte dåligt. För någonting man sitter och snickrar ihop hemma. Problemet har varit att servern har gått ner för att det varit för populärt spelet. Och det är naturligtvis väldigt svårt att förutspå hur populärt ett spel eller en internettjänst kommer att bli. Och det kan ändras väldigt snabbt från vecka till vecka. Att plötsligt får du en positiv tidningsartikel. Och ja, du får dubbla antal spelare, kanske 10-dubbla antal spelare. Och sen så är det någon som inträffar någon incident och så tappar du väldigt mycket popularitet. Och hur gör man då för att alltid ha en serverkapacitet som är lagom för mängden användare? Både så att säga servrar och databas och allting. Ja, då kan vi börja fundera på databaser. Vad är en databas bra för egentligen? Vi hade ju många utvecklare här. Vad säger ni? Varför ska man använda en databas? Varför ska man inte bara lagra direkt i en fil istället? Har vi inga förslag? Kom igen! Prestanda, ja, det håller jag med om. Det är en viktig faktor. Det finns många andra också. Man kan ställa bättre frågor. Ja, man har ett lite mer högnivå sätt att jobba på jämfört med en fil där du bara håller på och skriver data. Liksom. Har vi några mer förslag? Ja, skapa relationer. Och vad säger du? Struktur generellt. Mm. Ja. Transaktioner. Ja, också en viktig fördel. Man kan väl gruppera ihop de här fördelarna i, som jag ser, fyra olika områden. Det första handlar om tillgänglighet. Tänker ni att ni har, vi driver sjukvårdsverksamhet eller någonting, vaccination mot svininfluensan. Då vill ni inte få stopp i systemen. Tänk vilka köer det kommer att bli. Så att hög upptid är ju väldigt viktigt. Och lagrar man då data i en fil, så vad händer om du får en diskkrasch eller någonting sånt där? Alltså, det är ju helt beroende av det hela. Så att för att få en bra upptid så krävs redundans. Och i databaser har man en standardiserad lösning på detta. Ni som var SQL-server DBA, vad har vi för någonting för att hålla upp upptiden? Failover clustering, mirroring, transaction log shipping. Ja, det finns ett antal olika tekniker för detta. Vi pratar också om säkerhet. Det vill man ju kontrollera på en lite mer detaljerad nivå kanske än bara sätta läs- och skrivrättigheter på en fil. Och man vill gärna kunna kolla vilket som varit inne och läst information. Det är funktioner som finns i en databas. Särskilt i samband med finanskriser och annat så kan det vara bra för att leta efter syndabockar och så. Pratade om korrekthet skulle jag vilja kalla det för. Alltså detta med att vi har relationsscheman och liknande. Det handlar om främmande nycklar, unika index, check constraints och liknande. Som gör att vi kan garantera att informationen som ligger där konsistent. Och transaktioner nämnde du här framme. Också varför har man transaktioner för? Konsistens också, precis. Och det är både om man då misslyckas mitt uppe i någonting, att någonting gick snett, då vill man kunna backa tillbaka. Det kan också vara att någon råkade dra ur strömmen till en server just då. Då vill du också ha någon form av konsistens i databasen. Och om vi tänker att vi har 1000 användare inne samtidigt i databasen, då vill man ju inte att det ska bli kaos. Då har man transaktionsisolering. Man kan ha på olika nivåer, man kan stänga av det mer eller mindre helt och hållet, eller man kan ha en väldigt hög grad av isolering. Och prestanda är också viktigt. Och ni som är DBA då, vad är det ni gör för någonting? Här har jag skissat upp, utvecklare gör det som vi, de använder de här sakerna. Men vad behöver man göra för att hålla detta igång? Ja, det är uppgraderingar, säkerhetspatchar, kolla diskutrymme förstås. Kolla loggar. Det finns mycket man gör som DBA. Det är ofta nattjobb och annat och helgjobb för att användaren har ju inte tid med några driftstopp. Men om man skaffar SQL Azure, ja, det gör ju faktiskt allt det här jobbet åt dig automatiskt. Så att som DBA så får man, kanske man mer i framtiden kommer få jobba med att migrera Azure, eller migrera databaset i Azure och liknande. Så det finns nya uppgifter, men det monotona jobbet med uppgraderingar och patchar och sånt, det kommer man inte behöva göra. Konsolidering är ju ett modeord nu för tiden. Och inte så konstigt, för det finns mycket pengar att spara på att man minskar antalet servrar och därmed har mindre saker som kan gå sönder, man har mindre att underhålla och man kan även spara licenskostnader. Och man kan se tre olika typer av konsolidering som förekommer. Virtualisering är då att man tar en fysisk server och gör om till en virtuell maskin. Det är det absolut enklaste, men det är också det som ger minst besparing. Och varför är det så? Ja, det är för att virtuella maskiner, de har ju ett varsitt operativsystem och som vi vet så det tar ju en del utrymme att ha ett operativsystem, så att man kör flera stycken parallella exemplar av Windows server eller vad man nu kör för någonting på sin burk. Och man delar ju inte resurser på något effektivt sätt emellan. Om man vill ha det effektivare då kan man gå över till instanskonsolidering, Och vad tror ni att det är för något? Ja, då drar man nytta av att man kan köra flera SQL-serverinstanser parallellt på samma maskin. Då slipper man ha flera parallella OS som slukar minne. Så det är generellt sett bättre. Men det är mer som ska samsas och lite mer att tänka på. Så att, och vill man ännu bättre effektivitet, ja, då går man över till databaskonsolidering. Det innebär att man slår ihop flera instanser så att man kör databaser samma. Då får man ju samsas om inställningar och sånt. Och man har lite mer att tänka på när det gäller hur de kan stjäla resurser av varandra och liknande. Man får kanske trixa lite med resource governor och liknande verktyg. Vad kommer SQL Azure in i den här bilden då? Vad skulle ni placera Azure på den här kartan? Jag ser någon som pekar här. Jag ska placera den där uppe. Azure är den som kräver mest jobb att konsolidera. Därför att den skiljer sig mer åt från övriga editions än vad de gör inbördes mot varandra. Absolut. Men det är också den som ger absolut mest besparing. För att hela Azure är framtagen för att du ska kunna köra så många databaser som möjligt parallellt på din hårdvara. Och även hålla nere underhållsjobbet så mycket som möjligt. Och vi kommer se lite mer om detta lite senare i presentationen här. Många kanske tycker det låter bra det här med Azure och så, men vi vill ju ha kontroll över vår data. Jag vill inte att min data ska lämna landet. Det kan vara FRA-lagen, man är lite bekymrad över data som passerar gränser och sånt. Det kan vara myndigheter där man har lagkrav på sig att data måste stanna kvar i Sverige. Det kan finnas väldigt många bra skäl till att man inte vill lagra i något mål på något främmande ställe. Då har jag en god nyhet. SQL Azure Appliance, som är då en variant där du kan få ditt eget privata SQL Azure-moln. Hemma i källaren, höll jag på att säga. Nej, det är inte för de minsta företagen, utan det här är stora installationer. Så det handlar om större myndigheter och andra. Och det, alltså en affärsidé skulle kunna vara att köpa ett skyddsrum långt uppe i Norrland någonstans. Och ja, där man har billig kyla och billig el. Och sen så kan man tillhandahålla såna här Azure-tjänster till svenska myndigheter och andra. Får ni med royalty om ni tar till i den affärsidén. Några andra skillnader då, Azure och vanlig SQL-server. Ja, anslutningarna, det är endast TCP/IP. Och shared memory och liknande, ja, av förklarliga skäl så fungerar det inte att köra det. Så att det får man kolla på sina applikationer. Förbindelsen är alltid krypterad. Det tycker jag är bra för att då slipper man riskera glömma det. I alla fall gillar inte jag att hålla på och skicka okrypterad information över nätet. Connection timeout. Ni som varit här tidigare dagar, ni har kanske hört om problemet. Vad innebär detta? Är det så att i Azure så händer en hel del saker. Dels är det så att det är väldigt många som jobbar mot de här Azure-databaserna och då vill man inte ha mängder med anslutningar som är öppna där ingenting händer. Och vad gör Azure då? Jo, den stänger ner anslutningar efter cirka 5 minuters tid. Och så att man har en mycket kortare idle time som det heter. Och om man är van att utveckla mot vanliga SQL-server, det händer ju i princip aldrig detta. Öppnar en förbindelse så går den ner, då är det nästan alltid något allvarligt som har hänt. Och de flesta de har liksom ingen felhantering för detta, utan då stängs hela applikationen ner mer eller mindre. Så kan man inte fortsätta på Azure, utan man måste ha en felhantering och kolla varför en förbindelse går ner. Det finns lite andra trick man kan göra också, vi kan prata om sen. Och det finns också andra saker som händer. I Azure har vi en automatisk lastbalansering. Det innebär att i realtid, när den märker att den här servern den är lite för hårt belastad, då kan den alltså flytta över till en annan server. Den kan liksom både flytta din databas. För övrigt så finns alla databaser finns alltid i 3 fysiska exemplar minst hela tiden i Azure. Så att när ni har en Azure-databas så har ni alltid i praktiken 3 databaser, om ni förstår vad jag menar. Så att det där kan bytas när som helst. Det innebär att er connection, ja, ni måste connecta om helt enkelt. Autentisering. Hur många är det som kör med SQL-autentisering mot vanlig SQL-server? Stycken, ja. Man brukar säga att man ska i möjligaste mån köra Windows-integrerad säkerhet istället. På Azure så fungerar inte det därför att ja, den kan inte hålla koll på hela lokala Windows-konton. Utan det är SQL-autentisering som gäller. Och kan man tänka sig att det kan komma lite nya autentiseringsmetoder med federerad identitet och sånt i framtiden också. Och sist men inte minst, transaction levels. Vi pratar om det med isolering och så. Vad kör vanliga SQL-server för default transaction isolation level? Vi hade väl ett antal DBA här, hade vi inte det? Men. Ja, jag tyckte jag hörde read committee där borta någonstans. Ja, det hörde jag. Ja, det är bra. Read committed är standard och det är liksom en av de lägre nivåerna, men det är inte den lägsta nivån. Read uncommitted är den lägsta. Det är samma som man skriver with no lock på tabeller. Och kör man uncommitted, då kan man få vad som helst tillbaka. Så att när du läser en rad i tabellen, du kan plötsligt få alldeles tomma rader, du kan få extra rader, du kan få rader som är halvvägs uppdaterade likadana på uncommitted. Undvik uncommitted. Däremot read committed, då har man liksom eliminerat de här sakerna. Men samtidigt så kan man inte vara garanterad att man läser från tabeller i någon slags samtidighet, utan det referensintegritet och annat, det kan bli konstiga saker där. Så då kan man behöva gå upp ibland i ha en ännu mer strikt nivå. Vad är SQL Azure för nivå då? En gissning. Uncommitted. Nej, så illa är det inte. Nej, den har faktiskt en högre nivå. Den har snapshot. Read committed snapshot. Och det finns stora fördelar med detta, som att du får inga låsningar på dina tabeller, utan man har radversionshantering istället. Så att vad den gör är att om flera är inne samtidigt och jobbar i databasen, så skapar den alltså lokala kopior av de rader som man är inne och jobbar med. Och det är oftast bättre än read committed, det är min åsikt. Men det finns ju applikationer där kan ställa till problem, så att det här är liksom en sån här riktig slamkrypare i migreringar och sånt. Men jag ska säga 99% av fallen så ska man inte ha några problem med detta. Men det finns de som har skrivit saker och ting som verkligen helt och hållet beror av att man har read committed som transaction isolation level. Men lyckligtvis det där är bara default-nivån. Det går ju faktiskt att ställa om den också. Och du kan ställa om det till precis samma inställningar som vanliga SQL-server. Några vanliga önskemål då. Jag vet inte, hur många av er har utvecklat i Windows Azure? Två. Jag tror det var en Azure-konferens här. Alltså, jag byggt worker roles och web roles och liknande. Ja, några fler. Ja. Där har man ju en simuleringsmiljö när man utvecklar, så att man kan... Man slipper hålla på liksom och jobba direkt via nätet mot någon form av... ja, visst, det finns en utvecklings- eller staging-miljö där också. Men man vill ju gärna kunna jobba lokalt. Det går ju mycket snabbare och lättare. Så. Det är någonting som jag har saknat i SQL Azure. Det finns ingen liksom, lokal variant av SQL Azure. Man kan testa saker och ting och bete sig och fungerar och så. Så att, hur vet man att de features jag använder verkligen supporteras i Azure? Då har jag en god nyhet. Codename You Know är ett projekt som är på gång. Och det är en ny miljö som kommer till Visual Studio. Som är då för databasutveckling i allmänhet och även business intelligence. På något sätt man kan säga att applikationsutvecklare har varit lite mer bortskämda med utvecklingsmiljöer, skulle jag säga. Alltså man har ju Visual Studio med IntelliSense och massa trevliga features. Där har man ju inte haft i Management Studio när man byggt databas, utan vi har fått ja, skriva lite mer för hand så att säga. Vi har inte haft refactoring och såna här saker. Det här är på väg nu att komma, så att som databasutvecklare kommer man ha en miljö framöver här nu som är mycket mer lik den som en applikationsutvecklare har. Det är ju så, det är ju inte någon liksom Berlinmur mellan de här två områdena, utan ja, varför ska applikationsutvecklare ha så mycket bättre verktyg än databasutvecklare? Så att Codename, you know. Det finns en blogg från den gruppen på Microsoft som sitter och utvecklar You Know. Där kan ni läsa vad som händer. Azure då, den kommer i vissa standardiserade storlekar. Large, medium, small. Nej, inte riktigt. Men det kommer i... Man kan välja vilken gigabyte-storlek man vill ha och man vill en edition. Vad är det då för skillnad mellan olika editions, web och business? Vad tror ni? Nej, alltså det är inga features uttaget som skiljer sig åt mellan dem i dagsläget, utan det är enbart storleken. Däremot så framöver så kan vi räkna med att features, det kommer att komma features ungefär som Enterprise och Standard Edition i SQL Server. Att vissa saker då kommer att kräva Business Edition för att fungera. Och prissättningen, de tar ju då betalt per gigabyte man lagrar och de tar betalt för datatrafik. Jag vet inte, tycker inte att någonting som fattas här. Transaction cost, ja. Transaktion, alltså vad tänker du på för transaktionskostnader? Ja, alltså det jag själv saknar är att det här är ju lagringsutrymme och nätverkstrafik. Men tänk om man nu skriver en applikation som tar lite utrymme att lagra, men den kör konstant och slukar CPU-tid och andra resurser. Det måste ju vara väldigt dyrt för Microsoft att hosta den här. Så varför tar de inte betalt för det? Jag tror de kommer att ändra den här prismodellen framöver. Så ett tips är att man ändå får tänka på att skriva effektiva applikationer. Men just nu så kan du skriva en applikation med procedurer som tar år på sig och ni slipper betala för det. Men en annan stor nackdel med det här. Ni såg den här gränsen på 50 gigabyte. Fler än jag som tycker att 50 gigabyte är lite för lite. Ja. Hur stora databaser har ni? Är det någon som har en databas på terabyte-nivå? Ja, några stycken. Ja. Så att det är ett problem här. Absolut. Och sen en annan sak som jag inte gillar att mäta, det är att varför ska jag behöva betala för 20 gigabyte om jag har en databas som är på säg, 11 gigabyte? Jag vill inte betala massa onödigt utrymme och annat. Men då har jag en god nyhet. SQL Azure Federation Support. Och det här är också någonting som har kommit nu efter att folk har varit på Microsoft i diskussionsforum annat. Och de har sagt att vi måste kunna klara databaser på terabyte-nivå. Och då har man tittat på något som heter Database Sharding. Har ni hört talas om Database Sharding? Ja. Kort och gott så innebär att man splittar upp en databas i ett antal mindre databaser. Och det är ganska komplicerade, svåra saker att göra och bygga sådana lösningar. Men vad som har hänt nu är att när de har byggt en sån funktion inbyggd i SQL Azure, så att ni får all administration kring database sharding på köpet. Och ni behöver inte anpassa era frågor någonting, utan den ser att en databas är uppdelad och hanterar det. Och vad kan man ställa för krav på detta då? Man vill inte få någon nertid medan man håller på att splitta en databas, utan det här ska kunna ske liksom i bakgrunden och dina applikationer ska kunna vara igång och köra. Och det funkar. Du kan både splitta databaser, du kan mergea ihop databaser. Inga problem. Och det är ingen fysisk administration för detta, utan allting sköts. Man får sätta upp det hela och det sköts ständigt av SQL Azure. Vill ni se lite hur det går till? Ja. Alltså det finns tyvärr ingen CTP eller någonting ute på detta. Jag kan bara visa PowerPoints på det. Men det finns, man har ett koncept och man säger att man har en federation och det är då den data som man vill hålla på och splitta och partitionera. Och den här datan, där har man någon form av nyckel. Det kan ju vara ett kund-ID, det kan vara namn till exempel. Man vill dela upp det och säga att alla som börjar på A till bokstaven L ska in i en shard och sen så tar man alla som kommer därefter i alfabetet. Det kan man dela upp som man vill. Är det någon som tycker det påminner om partitionering? Ja, det ser ut som en partitioneringsfunktion fast det är på databasnivå istället. Alla rader då som har samma nyckelvärde, de bildar då tillsammans en atomic unit och det innebär ju då att de måste ligga tillsammans i samma databas. De kan man ju aldrig splitta naturligtvis. Och Sen samlas de ihop. Som jag sa, man har olika intervall. Man kan säga att kundnummer 1 till 1 miljon ska ligga i vår första container. Sen ska 1 miljon 1 upp och ska ligga i nästa container. Det är då våra shards eller federation members som de kallas för. Och det här går ju att, som jag sa, man kan splitta de här efterhand och man kan slå ihop dem efterhand. Inga problem. Och slutligen, vad behöver man för att hålla ihop det hela? Ja, man behöver ju någon form av metadata som talar om var någonstans är din data lagrad. Då har man någon form av root, federation root som det kallas för då. Och jag märker att jag står i vägen för den här bilden ibland. Är det något som står i det? Nej. Så. Då tänkte jag det räcker med PowerPoint här. Ska vi ta en titt på en live-demo? Yes. Nu ska ni veta först här att jag försökte koppla upp mig på Microsofts internetanslutning. Och den har ju diverse brandväggar, så den stängde naturligtvis ute SQL Azure. Så att jag fick ingen anslutning dit. Så jag fick ta till nödlösningen. Den ser ut så här. Min telefon och mitt 3G-abonnemang. Så att just nu har vi världens snabbaste uppkoppling. Så ja, det kommer inte gå riktigt lika snabbt som det kommer göra hemma hos er. Men vi kör på. Och då kan vi börja med att titta på Azure-portalen. Är det någon som har varit inne på SQL Azure-portalen? Ja, en där borta. Ja, några få, men jag tar och visar den. Så får ni se vad man möter. När man skaffar Azure så skaffar man då en prenumeration. Och då får man tillgång till den här portalen. Det är samma portal där man även har Windows, Azure och lite annat. Och man har ett antal projekt. Mitt projekt heter Nyhetskoll. Det är ett gammalt namn och gamla skäl. Och som ni såg så jag blir inloggad direkt här. Den kör live ID för att identifiera oss. Och man kan ju då spara sitt lösenord och så. Här kan vi då se mina uppgifter. Det här är då först och främst ett servernamn. Går det bra att läsa det längst bak? Ja, bra. Annars har vi en liten zoom-funktion så här också. Vi har servernamnet och det måste man veta i sina anslutningar. Vi har adressen som man ansluter till via TCP/IP. Alltså det är inte nummer utan en bokstavsadress här då. Administrator andra namnet, det ska man ju inte sprida ut och visa så här. Så att lova nu att inte gå in och hacka min databas än. Och man har en server location. Här är den första det att tänka på också, att när ni skapar databastjänsten första gången så väljer ni server location. Det finns 6 olika locations just nu. Välj inte fel. Just nu så går det inte att ändra den nämligen. Så att råkar man då välja Asia eller något sånt där så ja, det blir lite tungt i kommunikationstider. Så, men nu står den på North Europe. Jag hade ju gärna sett en Sweden här förstås. Det kanske kommer så småningom, vem vet. Först att tänka på här. Och när man skapar sina databaser måste man kunna ansluta till dem. Och det finns en firewall. Och som default så kommer ingen in på någon databas överhuvudtaget. Så att, ja, det är så säkert det kan bli. Nu ska jag visa er det här. Hur det inte ska se ut. Här har jag lagt upp en regel. Man kan då lägga upp en regel vilka som har tillgång till den. Vad säger ni? Visst är det säkert. Gör inte så här i en produktionsmiljö. Men det är perfekt om man inte vet vilket IP-nummer man kommer koppla upp sig från. Eller så. Just nu har jag liksom dynamisk IP från min mobiltelefon. Så att öppna upp det så här. Men don't do this in production. Så att, och det måste man göra. Och första är att veta också det är att den här slår inte igenom direkt. Det kan ta upp till en kvart innan den slår igenom. Så att när jag håller upp det första gången så vad är det för fel på det här? Varför kan jag inte connecta till min databas? Och det tog ju tid det här. Men ja, sen till slut så slog det igenom. Och jag fick höra det sen att det är en rätt så lång fördröjning på de här inställningarna. Så att börja med att se över den här. Lägg upp ert IP-nummer där. Gör inte som jag har gjort med hela alla IP-nummer. Databaser då. Man får en masterdatabas, den är obligatorisk och den kostar inga pengar och det utrymmet behöver ni inte bekymra om eller så. Och sen kan man ha ytterligare databaser här. Det är så här lite, ja, gränssnittet funkar ju bra om man har en begränsad mängd databaser, men Microsoft upptäckte att kunderna, de vill ju ha fler databaser än vad de hade trott. De tänkte sig att folk vill kanske ha några hundra databaser och så, men när gränssnittet funkar ju inte alls om man ska ha 1 miljon databaser. Och börjar man nu syssla med sharding och sånt så kommer det inte funka. Men vi kan komma in på det sen, vad de har för lösning på det. Men här har vi våra databaser. Klickar jag på en så kan jag få upp en connection string. Och i alla fall tack som att den visar inte mitt lösenord här i, utan den skriver bara my password. Och det är då ado.net connection string och odbc. Vad händer med OLEDB? Någon som vet? Nej, den är inte certifierad än för SQL Azure. Det funkar, men det är fortfarande testningar och sånt kvar. Så att de har liksom varit lite fega och inte velat lägga ut den än. Men det är i princip bara att kopiera den här informationen och köra i OLEDB också. Här ser vi också att den skickar alltså user ID och password. Och det måste man göra i och med att det är SQL Server-autentisering. Här kan man också testa anslutning om man vill. Man kan ta create database. Du får hitta på ett namn. Gummisnodd. Bra namn, va? Och välja en storlek och en edition. Och man kan radera databaser. Man saknar en del funktioner. Alltså jag tycker ju själv att det här är lite väl begränsat. Var skapar man login någonstans till exempel? Vart kan jag gå in och redigera innehållet i databaserna och underhålla oss där? Ska vi titta på hur man gör det? Ja. Då finns det en till tjänst som heter Project Houston. Och den är bara CTP-läge än. Så att det är ingen liksom releasad tjänst än. Men de har kommit på detta att folk vill nog kunna göra lite mer webbaserat. Och ska vi se på den. Det finns något som heter SQL Azure Labs. Är det någon som varit inne på SQL Azure Labs? Ja, SQL Azure Labs, det är någon slags betatest-site där man kan gå in och bli liksom frivillig försökskanin på SQL Azure-tjänsterna. Vi kan gå in där. Azure Labs. Här ligger då diverse tjänster. Här Open Data, det är då ett nytt kommunikationsprotokoll som man håller på att introducera också. Data Sync har ni säkert hört talas om också. Och Project Houston. Och varför vill man då ha ett webbaserat gränssnitt? Är det någon som kan komma på ett användningsområde? Ja, tänk att du sitter ute hos en kund och du har inte tillgång till management studio eller någonting. Utan du har bara en webbrowser mer eller mindre. Då vill du ändå kunna gå in och justera i en databas. Och då är det väldigt bra att ha en sån här lösning. Så vi startar detta. Får man återigen välja vilken plats man är. Där. Och om ni såg nu så behöll jag det här. Jag stängde inte ner den här nu. Och det var faktiskt lite taktiska skäl. För att jag ville kunna kopiera uppgifter härifrån. För nu ska ansluta så måste vi kopiera vår adress här. Vi väljer en databas, WhatsApp, och vi skriver in ett login. Tittaren kommer ihåg mitt login där sedan tidigare. Och vi skriver in ett password. Nu ska vi se om min mobiltelefon lyckas skicka det vidare här. Sådär ja, så ser det ut. En tjusig kub här. Det hade varit ännu tjusigare om man kunde läsa vad det stod där också. Man kunde valt lite större typsnitt. Första jag reagerar på här, eller man ser, det är ju vilken collation det är. Jag vet inte, det går knappast till dess. Eller vi gör en liten förstoring, ska vi se. Ser ni vad det står? Latin 1. Latin 1, det är ju den så här. Det är då inte svensk collation. Så att, och det är ju lite trassligt. Alltså många databasapplikationer och sånt man skriver, det är ju tråkigt när sorteringsordningen blir fel och sådär. Jag vet inte om ni reagerar på att ni såg namnlistorna här ute vid entrén. Till och med, de var utskrivna i fel ordning. För det stod A och O i början där. Typiskt sån här Latin 1-fenomen. Och det är faktiskt en sak som inte går att ändra just nu i Azure. Men Microsoft håller på att jobba på det. Du kan inte ändra din default collation. Det kan du inte göra, utan alltså, du kan jobba med vilken typ av data du vill och alltså vilka collations du vill, men du kan inte sätta, på databasnivå kan du inte sätta någonting. Här kan vi också se hur mycket utrymme jag har utnyttjat. Ni ser min databas är nästan tom. Och här är lite hjälpfulla länkar och sånt. Vi kan redigera tabeller, som ni ser här. Man klickar på en tabell, man kommer först och främst till designläge. Och ja, som ni ser, man kan lägga till, ta bort kolumner och sätta defaultvärden, primärnycklar och annat. Man kan även redigera data här i, så att det påminner lite grann om Management Studio i alla fall. Duger i krig. Och vyer, tittar man på dem så man får upp SQL-satsen till sin vy och man kan även förhandsgranska data. Där. Och stored procedures kan man redigera också. Men man kan inte, jag saknar själv till exempel kunna lägga till logins och säkerhet och såna här saker. Det finns inte här än i alla fall. Det kommer säkert. Och det finns faktiskt sätt att jobba med det också. Man kan ju faktiskt gå upp här till, ska vi se om vi, nu har kommit in i något konstigt läge här, ska vi se. Vi stänger ner det här fönstret. Och det också. Man kan ju faktiskt skriva vilka frågor man vill här. Så att det här är ju alltid räddningen att man kan skriva. Så att här kan jag faktiskt skriva create login och så någonting. Ja, det är, jämfört med den här Azure-portalen så är det ju ett väldigt stort steg framåt. Och faktum är att Microsoft har kommit fram till att ja, vi tar och slår ihop de här. Så att det kommer att komma nu en ny Azure-portal där det här Project Houston kommer att ingå så att säga i standardportalen. Så det som ni ser här nu, mer, ja, det nya gränssnittet kommer att se ut mer som någonting sånt här. Är det några funderingar eller frågor hittills på det här? Ja? Ja? Ja, visst. Ja. Ja, collations. Du kan, ja, om du kan få ut det för 8. Ja, visst, det kan du få. Ja. Den kör på Silverlight, ja, det stämmer. Och vad jag vet sen så kommer hela Azure-portalen att köra i Silverlight. Fler funderingar? Ja. Ja, jag repeterar frågan. Om du har en befintlig databas hemma på hyllan, hur får du in den i Azure? Och jag kommer att visa er det sen. Jag kommer att visa att det finns flera sätt att göra detta på. Jag kommer att visa ett par av de sätten. Ja? Ja, repeterar frågan. Finns det stöd för SQL Agent? Nej, det finns inte i dagsläget. Ja, det stämmer. Features som change data capture och change tracking och liknande finns inte i SQL Azure i dagsläget. Om det kommer att komma, det, ja, jag kan inte svara exakt på det. Jag kan säga att troligtvis kommer det att komma. Och det är så här, SQL Azure idag har mindre features än vad vanliga SQL Server har. Men de jobbar hårt på att komma i kapp och vad jag har hört så kommer SQL Azure i framtiden att ha mer features och kommer att ligga före SQL Server. Så att ja, vill man ha det senaste och bästa så kommer det vara SQL Azure som gäller. Om det finns någon roadmap, det finns det, men det finns inte publikt. Ja. Jag kan säga att jag träffade SQL Azure-chefen för ett par veckor sedan, men det är återigen man har sån här non-disclosure-avtal och annat. Så att det är, men det här är de features annat som är kända just nu. Ja. Ja. Mm. Ja, jag repeterar frågan. Det här känns lite primitivt sätt att jobba. Finns det andra sätt att jobba på? Svar ja. Vi går över till nästa sätt att jobba på. Mitt favoritsätt. Så där ska vi se. Jag stänger ner den här. Riktiga databasutvecklare. Vad jobbar man i för verktyg? Management Studio såklart. Ja, så vi startar upp Management Studio. Här då. Här måste man då återigen fylla i sin anslutningsinformation. Och lämpligtvis så kopierar man den från portalen här. Ja, ni ser. Nu råkar den redan vara ifylld för den kommer ihåg vad jag har skrivit in sist här. Och ja, vi kan ta din fråga. Ja, frågan, finns det möjlighet att jobba från Entity Framework? Ja, det finns det. Entity Framework funkar bra mot SQL Azure. Man fyller i sitt login. Kom ihåg att i loginet lägga till servernamnet också, annars kommer det inte funka. Free password. Man går in på options. Ett tips här är att se till att den pekar på masterdatabasen. Om ni inte gör det så kommer ni att få begränsat vad ni ser för någonting i Management Studio. Så att masterdatabas, ta login, ta connect och vi kopplar upp oss. Som sagt, det här går blixtsnabbt om jag sitter på min fasta anslutning. Här tar det tid här nu, via min mobiltelefon. Och jag känner igen er. Men det är väl lite som fattas, va, i Management Studio. Ja, det är lite mindre på menyn här. Så. Och det här håller de ju på att fylla på för fullt. Så att det kommer att komma nya releaser på detta. Och vilken version av Management Studio ska man köra? Ja, man ska ha 2008 R2. Så att har man en SQL Server 2005 eller någonting sånt Management Studio, det går inte att koppla upp mot Azure från den, utan 2008 R2. Och den finns att ladda ner gratis på nätet om man skulle behöva den. Så det är ingen showstopper. Sagt, vi har system databases, där hittar vi masterdatabasen och vi har vår WhatsApp-databas. Ska vi prova att skriva lite frågor här? Vi kan ju bara kolla för skojs skull. Vad händer om man försöker backuppa en databas? Kommer det att fungera? Nej. Det hade inte fungerat på vanliga SQL Server heller. För man måste spesa options vad man vill skriva någonstans och sådär. Men kör vi så ser vi direkt att... direkt såg vi inte. Men här. Is not supported. Så att... backuper kan man inte göra. Och det är ju så här att SQL Azure-databaser, de lagras... som sagt var i minst tre fysiska kopior hela tiden och den har en form av hot standby. Så varför ska man behöva backuper för? Ja, det finns ju faktiskt ett bra skäl till att man behöver backuper. Så att man håller på med en uppgradering av någonting och man är lite rädd att det kan gå fel så man vill kunna backa tillbaka igen. Då vill i alla fall jag ha en backup. Eller man vill ta en kopia på sin produktionsmiljö och använda som utvecklingsmiljö. Det är också ett vanligt skäl. Så att, ja, jag nöjde mig inte med att ha det så här. Och det är många andra som också har skrivit på forum och bett om en feature för att kunna backuppa SQL Azure-databaser. Och då kommer en lösning på det. Den ser ut så här. Create, nej nu skriver jag här nere. Här uppe istället. Jag ta. Create database WhatsApp copy as copy of WhatsApp. Vad gör det här? Ja, jag kopierar en databas. Så du kan köra detta och du får direkt en kopia på din databas. Och det här funkar ju bra i de flesta fall. Det jag saknar som man kan göra en riktig databas, för då tar man ju inte bara en kopia av hur det ser ut i ett visst ögonblick, utan man, som du vet, man kan kopiera eller backuppa transaktionslogg också. Och vad fördelen då? Och man kan backa tillbaka i tiden och säga men jag vill återställa hur den såg ut för 5 minuter sedan. Och det finns trevliga 3D-partsverktyg där du kan välja att återställa bara en enskild tabell eller något liknande. Ja, frågor? Inga problem. För det är per databas som gränsen gäller. Du får betala för ytterligare 50 GB i det här fallet. För att hade du 45 GB så är det en 50 GB databas du har. Men du får också tänka på att betalningsmodellen, den räknas ganska fin fördelat. Så att om du behåller backupen bara i en timme så kommer det inte kosta dig speciellt mycket pengar. Ja, fråga. Om man kan utöka en databas on the fly, ja, det kan man göra. Man gör det med hjälp av en alter database sats. Så att det görs alltså inte automatiskt. Och det kan ju för sig vara klokt med tanke på betalning och sånt där. Men, och utökningen, eller om du vill förminska den, det går på bråkdel av en sekund. Och du kan göra det hur mycket du vill. Fråga där. Ja. Länkade servrar finns i dagsläget inte i SQL Azure. Men det är väl en av features som håller på att diskuteras. Ja, fråga där. Ja, frågan är, får man någon varning om man är på väg att slå i taket med sin databas? Svar nej. Man får själv hålla koll på det. Och hur håller man koll på det? Det kan jag visa. Ja, några fler frågor? Ja, längst bak där. Ja, frågan är, kan man ha alltså 50-gränsen per databas? Ja, det är den. Och du kan ha hur många databaser du vill på ditt konto. Frågan om de beter sig likadant som de har flera databaser på din server hemma. Inte riktigt. Du kan inte göra en join mellan två olika databaser om du inte använder dig av SQL Azure Federation. Så att vill du splitta upp data på många databaser och kunna så att säga, samköra data mellan de här, då måste du använda SQL Azure Federation. Ja, den här 50 GB gränsen, den är per vad ska vi säga shard, om vi vill kalla det för det då, i federation sammanhang här, alltså det är per enhet som du lagrar data i. Så du kan ha hur många 50 GB databaser du vill. De kan finnas på samma server också, flera stycken. Nej. Ja. Fråga var om du kan joina ihop databaser som är, alltså på vanliga SQL-server, så har du flera databaser på samma instans så kan du joina ihop dem. Och i SQL Azure kan du inte joina ihop flera även om de är på samma instans om du inte använder ut av Federation, och då sköter den här hopjoiningen automatiskt åt dig. Det här är en feature som man säger, jag kan tänka mig att det kan komma att ske förändringar i den så att du kan lite friare göra joins annat i framtiden. Ja. Ja, vi kan ta en snabb titt. Får ni se, det är väldigt snabbt att svara på. Logins. Och management. Har vi någonting som heter Data Tire Applications. Och vad är då Data Tire Applications? Är det någon som har jobbat med det? Nej, då ska jag köra lite visning av Data Tire Applications också här sen. Jag kan bara visa några andra specialer här. Logins pratade vi om. Det fanns inget grafiskt gränssnitt för att skapa logins i nuläget, utan man får helt enkelt skriva create login test with password lika med och så någonting. Vad händer nu då? Jag tyckte mitt lösenord var för kort. Så att du har policies i SQL Azure som ligger som standard och kräver att du kommer med längre lösenord. Lägger vi till några siffror. Fortfarande för dåligt lösenord. Ja, precis. Man får skärpa till sig och skriva vettiga lösenord här. Sådär. Nu ska jag väl ta detta. Sådär, ja. Det går faktiskt att komma runt detta också. Man kan sätta en option, alltså en policy override på detta. Men jag tar inte visa det, för att då kommer ni skriva dum kod som skapar lättknäckta lösenord sen. Tabeller då. Ska vi skapa en tabell? Vi lägger till en kolumn här. Kommer den funka? Nej. För det första så försökte jag skapa den i masterdatabasen. Och masterdatabasen, där får man inte gå in och mecka. Det vet ni att i vanliga SQL-server så kan man ju faktiskt göra saker och ting i masterdatabasen. Men det, man ska hålla sig borta från den. I Azure så kan man inte göra någonting i den. Så vi får byta databas. Vi ska se här. Körde jag en kopia på den här WhatsApp? Ja, det gjorde jag. Då kan vi byta till den istället. Där. Då skapar vi vår tabell. Är det någon som ser något problem med den tabellen? Ingen primärnyckel. Nej, just det. Och vad, ja, ni ser det gick att skapa, men vad, hur tror ni det kommer gå nu när jag försöker göra en insert i tabellen? Vi kör här. Njet, den vill inte skriva till den. Den klagar på att den inte har ett klustrat index. Vad är då ett klustrat index? Ja. Man kan säga att det är ett index som... Det kan finnas högst ett klustrat index per tabell. Och det innebär att du lagrar data tillsammans med indexet. Och det är så man ska bygga tabeller i SQL-server. Men i vanliga SQL-server kan man så är det inte obligatoriskt. Däremot i Azure så är det till och med obligatoriskt att ha ett klustrat index. Och skapar man en primärnyckel, då får man ett klustrat index på köpet. Och, men samtidigt, det här är två oberoende saker. Så du kan alltså skapa primärnyckel utan klustrat index. Och du kan skapa ett klustrat index utan primärnyckel. Men det är en av sakerna att tänka på när man migrerar applikationer. Att har man inte klustrat index på tabellerna kommer de inte att fungera. Så vi gör om den här tabellen. Vi får göra det tydligt, så deletar jag den först. Där kan vi bara lägga till en primary key på den. Så kör vi. Och nu funkar det. Så att lägger ni på primärnycklar, och det ska man ju alltid göra på databaser, då behöver ni inte bekymra om det här. Samma med, ja, ni känner till, det finns en select into-sats. Vi gör så här, stjärna into test from article kan vi ta. Sen ska man inte skriva, man ska alltid skriva ett schema framför också. dbo.article. Kommer det att funka? Ledande fråga. Nej. Nej, det kommer inte funka. Och varför funkar inte Select into? Jo, den skapar ju då tabeller med icke, alltså den skapar inget klustrat index på tabellerna, så att därför supportar man inte den funktionen. Ja. Temporär tabell. Ja. Det hade jag tänkt visa också. Det ska vi titta på. Som ni vet så kan man ju skapa tabeller, temporära tabeller på lite olika sätt. Man kan ju ge sig in på att skriva tempdb. Någonting och så min tabell. Och så skriver vi någonting här. Nu lägger vi på en klass, en primary key också. Vi gör så här. Kommer det att funka? Nej. Vad sa du? Temp-databasen saknas. Nej, det gör den faktiskt inte. Den finns i Azure. Ja, det finns en temp-databas. Hur kommer man åt temp-databasen då? Ja, det finns ju två sätt att jobba mot en temp-databas i vanliga SQL-server. Det finns lokala. Man kan jobba lokalt mot den och man kan jobba globalt mot den. Om man skriver så här. Test-tabell. Vad gör man då? Ja, då skriver man en tabell till tempdb lokalt, vilket innebär att det är bara du i din session som kan se den här tabellen, så att andra, den hålls isolerad från andra användare eller andra connections. Kommer den funka? Vi kör. Ja, funkar bra. Man kan också jobba med globala temptabeller. Då har man två stycken brädgårdstecken framför. Är det supportat i Azure? Nej, det är inte. Så att lokala temptabeller, och det är ju det man använder för det mesta. För att varför skulle man vilja använda globala? Ja, det är ungefär som att använda globala funktioner eller globala variabler i sina program. Det är liksom ett otyg man vill få bort. Så att själv jag kommer inte sakna det här med att man inte kan ha globala temptabeller. Tabellvariabler, det supportas, inga problem. Fråga. Fråga här, måste den ha en primary key? Svar. Du måste ha ett klustrat index. Och det är skillnad. Ja, fråga där. Ja. Ja, generella SQL-funktioner som merge, common table expressions och liknande. Ja, det allra mesta stöds, inga problem. Merge stöds, common table expressions stöds och så vidare. Så att det är väldigt portabelt att flytta kod. Det som inte funkar, det är som change data capture och liknande som kräver SQL agent. Och vi kan prova att köra några liksom SQL-frågor här i, så får ni se hur det beter sig också. Fler frågor? Jag tänkte att jag skulle hinna visa också. Jag lovade att visa hur man flyttar en databas. Ja. Reporting services. Reporting services är på väg nu, en Azure-version. Finns inte riktigt än. Eller det finns som en väldigt tidig CTP. Hela BI-stacken kommer att komma till Azure. Man håller på att bygga. Men det är just nu det database engine man har tillgång till. Ja? Alltså SQL Server Agent finns inte i Azure i dagsläget. Nej. Ja, sådana housekeeping-operationer som man gör som DBA, de finns inte, för de görs automatiskt åt i Azure. Vi kan spara frågor lite grann. Så tar jag en demo här nu, hur man kopierar en databas ifrån vanlig SQL-server till Azure-miljö. Vi ansluter till min lokala databas. Nu skriver jag localhost här, det fungerar bra. En del skriver ju bara local. Och det funkar bra att ansluta, men ska man debugga så funkar inte det. Så att ett tips, skriva det local, utan skriva localhost i så fall. Här har jag lite databaser. Vill man kopiera bara själva schemat och man bryr sig inte om att få med informationen, då kan man börja med att skripta databasen. Då har vi den här generate scripts. Och har ni kört den någon gång? Ja. Då har ni kanske sett att det finns en inställning här som heter script for database engine type, och den kan man sätta till Azure. Och sätter ni den till Azure, då får ni ett script som är kompatibelt med Azure-databasen. Så enkelt är det. Gör vi så här. Och så är det bara att ta en finish. Och här har vi fått ett hela vår databas med alla procedurer, tabeller, vyer och andra objekt scriptade. Smidigt och enkelt. Men vi får inte med vår data på det här viset. Utan vill vi även få data, man kunde i och för sig ha valt att skripta med data. Det fungerar lite sådär. Det är ingen rekommenderad metod. Vi kan göra så att vi kör den här så att vi får in en databas till. Vi slänger upp en databas. Jag får rätta klicka på new, men jag slänger upp en fråga istället. Och så gör vi en create database gummisnodd. Så snabbt gick det att skapa en databas i Azure. Fick jag den där nere, tror du? Vi ska se. Ja, det fick jag. Vi gör om det. Tack. Ibland är man lite för snabb. Men ja, det är väldigt snabbt och rätt att skapa en databas i alla fall i Azure. Det är bara att göra en create database. Och så är det bara att... Vad är det här? Vad sa du? Ja, jag måste vara det. Vi ska se här. Jag ska connecta igen här. Ska vi se. New query till den. Så här kan vi lätt då skapa en databas. Tredje gången gilt. Så där. Nu har vi vår databas. Och här kan vi då, ska vi kunna köra vårt script här bara för att deploya vår, det vi har byggt. Växla bara fönster och bara kör detta. Okej, okay, jag försökte köpa masterdatabasen, gick inte så bra. Vi måste ju byta databas naturligtvis. Sådär. Så, då har vi fått innehållet. Sen vill vi nu flytta data. Då kan man använda sig av den här import-export wizard som finns. Högerklicka på den. Tasks, export data. Det har jag inte hittat någon dokumentation på, men efter eget experimenterande så hittar jag hur gör man för att den här wizarden ska funka. Är det någon som har provat den mot Azure? Nej, man måste välja rätt driver här. Man ska välja .NET Framework Data Provider. Väljer man .NET Framework Data Provider och fyller i rätt här så kommer det funka. Så man får kopiera lite anslutningsinfo, data source, man får fylla i user ID. Man får fylla i en katalog och man fyller i sitt password. Så där. Vad finns det för fördelar med den här metoden? Ja, den skapar ju ett SSIS-paket och det gör att man kan köra om den här kopieringen hur mycket man vill sen. Så att man kan ju faktiskt automatisera själva uppgiften. Sen är det bra om man då har saker och ting som heller inte är engångsöverföringar. Alltså här kan vi flytta data om vi vill. Två rader. Visst var det mycket data. Nej, nu när jag kör via min mobiltelefon så vill jag inte köra några av mina större databaser kan jag säga. Så det var ett sätt att flytta data på. Jag lovar att visa flera sätt att flytta data på. Det har ett verktyg till här som heter det var fel mapp. Den mappen tar vi istället. SQL Azure Migration Wizard. Om man tycker det är jobbigt att hålla på och klicka i Management Studio så kör man det här verktyget. Och det tar steg för steg igenom processen att migrera en databas från SQL Server till Azure. Först kan vi börja med analys. Eller man kan ta Analyze and Migrate. Är man riktigt vågad så kör man Migrate without analyzing. Om man är säker på att det kommer funka. Vi kör den här. Vi tar en connect. Och jag får upp en lista på vilka databaser vad jag vill kopiera för någonting. Vi kan ju ta den här så vi inte får för mycket data. Här är förresten vår tävlingsdatabas. Visst ni att just nu pågår svenskt mästerskap för SQL-serverutvecklare? Så att ni får gå in sen på www.sqlug.se så får ni gå in och tävla på den. Här ligger vår tävlingsdatabas. Här tar vi en databas jag vill kopiera. Och man gör först en analyse här. Och om det nu är någonting som är problem så kommer det att visa så här. Ni ser att ja, det kom ingen röd text. Alltså gillade den min databas då. Ta next. Och man ansluter till Azure. Här måste man då kopiera in informationen. Det är rätt bra att ha det fönstret uppe så man kan klippa klistra lite. Ska vi se. Username hade vi där. Så gör vi då. Och password får vi fylla i här. Då är connect. Nej, hepp. Då ska vi kolla igen här. Har vi slarvat? Ska jag fel password kanske eller något? Nu ska vi se. Nej, det gjorde det inte. Det var bara att fönstret hade scrollat. Hoppas att det bara var passwordet. Ja, då var det. Skriver fel som vanligt. Och vad får vi upp här då? Jo, då får vi upp en lista på vilken databas vi vill kopiera till. Med option också att skapa en ny databas. Vi kan välja att vi vill migrera till en databas vi redan har skapat. Så man kan kopiera mellan två databaser. Eller vi kan välja Create Database Gummisnod 2. Och så väljer vi edition och storlek och annat. Och så create database. Det är sån här next wizard här. Så att det är liksom nästan inget som kan gå fel. Utan man kan sätta en apa framför detta och bara fylla i och trycka på next. Man får sin databas migrerad. Funkar med de flesta. Men jag kan säga att det finns en sak som den här wizarden inte klarar av. Och det är vissa collation-problem. Så att när jag har migrerat databaser så när det har smält så har det berott på collation-skillnader. Som inte den har upptäckt. Okej, här är den migrerad. Så Så det var ett sätt också att migrera på. Alltså, jag nämnde det med data tie applications. Vi kan ta lite frågor. Ja. Ja, fråga. Om man migrerar en databas som inte har Latinet, kommer att behålla? Nej, det kommer inte att göra. Och där riskerar att det smäller i den här wizarden. Så att, som sagt var, den är inte perfekt. Men alltså, det är bara en tidsfråga att andra collations kommer att stödjas på databasnivå i Azure. Fråga där. Geografiska objekt i Azure, spatial data och sånt. Ja, det stöds. Inga problem. Fråga där. Ja, fråga, kan man köra import wizarden? Nej, man får köra export wizarden istället. Det är ju exakt samma wizard, det är bara vilken ordning man anger saker och ting i. Men jag skulle säga att den här wizarden som jag visade här, den är det enklaste sättet att jobba på om du vill kopiera data mellan Azure och vanliga SQL-server. Absolut enklaste sättet. Du kan också använda för att kopiera mellan två Azure-databaser om du skulle vilja det. Och kopiera från Azure till lokalt. Det kan man också vilja göra. Ja, fråga. Vilken sa du? Längst upp där, ja. Ja, ja. Ja, det är en bra. Det här är ett Codeplex-projekt så du kan gå in och bli developer på det och fixa sådana här buggar. Nej, jag vet faktiskt inte om det finns någon tanke bakom den här formuleringen. Ska vi försöka hinna med en liten titt på data tied applications också. Det är en ny feature som har kommit med SQL Server 2008 R2. Och det är lite sådant där projekt Juno som jag pratade om tidigare, att man utvecklar en databas ungefär som man utvecklar en applikation. Det vill säga att man ja, man sitter en editor i Visual Studio offline, kan hålla på och testa och bygga saker och ting. Man kan kompilera sin databas till någon form av paket som man sen kan deploya. Och för att visa väldigt snabbt här så det är en ny projekttyp. Man tar add, new project och man tar database. Nej, hepp. Nu stod jag nog på något dumt ställe. Ja, man kan i alla fall välja data tier application projekt som man kan lägga till i sina solutions nu för tiden. Och ett sånt projekt ser ut på det här viset. Man kan då skapa logins, man kan skapa procedurer, funktioner och annat. Vi kan för skoj skull bara snabbt lägga till en vy. Högerklicka, man tar add och här har vi lite olika item types då. Vi kan välja att ja, vy som exempel. Och vy 1 kan vi kalla den för. Här fick vi då ett litet förslag på hur den ska se ut. Och börjar man kolla lite på detta så kommer ni att märka att den har IntelliSense. Det har vi ju saknat länge och väl i Management Studio och så. Det finns ju bra tredjepartsverktyg som ger IntelliSense liknande. Men nu har Microsoft kommit med det som standard. Så att ni får hjälp när ni skriver saker och ting. Ni får IntelliSense. Ni får artikel. Ni ser, den hjälper att hitta vilka kolumner som finns och funktioner och annat. Och man får även fel här nere. Titta, den säger direkt att det är något syntaxfel på den. Så att det är lite mer som att utveckla sina applikationer i C-sharp eller VB eller något liknande. Vad säger ni? Ser det ut som att det är ett steg framåt? Ja. Versionshantering var en fråga. Ja. Versionshantering är en av de stora fördelarna med data tier applications. Om vi tittar på själva projektet och tar properties som finns här nere någonstans. Där. Kollar vi settings så har du ett versionsnummer. Yes. Och det här tyvärr så är det inte liksom fullt ut implementerat ännu. Så försöker man göra en uppgradering så är det inte implementerat. Utan den får man göra manuellt. Men jag är 99% säker på att nu när det här CodeNamen Juno släpps så kommer det finnas en automatisk schemauppdatering som kopierar över all din gamla data och allting. Och som håller koll på det. Så att tänk hur mycket tid vi kommer kunna spara när vi håller på att utveckla våra databaser. Och andra fördelar som source control, att du kan checka in dina databaser i ja, dina versionshanteringssystem och liknande. Inte helt fel. Annan fördel kan nämna code analysis. Ser vi här. Ja, jag fick ett antal errors. Man kan få varningar också. Sen kan alltså kvalitetskontrollera din kod. Din databaskod. Så även saker och ting som inte ger direkta fel. Men som är lite riskabla. Liksom. Det kan den varna för. Annan favoritfunktion. Refactoring. Där du kan expandera wildcards. Hur många skriver select stjärna? Skriv inte det. Skriv ut kolumnnamn och annat istället. Ja. 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 Alltså om man, det är klart det är utvecklingssammanhang alltså använder man stjärna. Så jag säger inte att det är totalt förbjudet att skriva select stjärna, men i produktionsmedel undvik att skriva select stjärna. Här blir du av med dem. Du tar expand wildcards. Fully qualified names också en trevlig funktion. Den lägger på, se till att du får schemanamn och sånt på allting. Det är också väldigt bra att göra i SQL Server. Jag tänkte vi har några minuter kvar. Vi går över till en sammanfattning och så tar vi en liten kort frågestund allra sist sen. Tiden räcker inte alltid till, man har roligt. Så lite sammanfattning då. Om man ska migrera till SQL Azure, vad är det man måste tänka på? Ja, man ska kunna prata över en timme bara om migrering. Men de viktigaste sakerna, connection pooling. Och det är det här problemet att den kopplar ner sig. Och det allt har med lastbalansering och att den tycker att det är för många anslutningar som ligger uppe och inte gör någonting annat. Så att se till att ha en bra hantering av det. Jag har ett specialknep man gör. Jag ska publicera på min blogg så ni får gå in och läsa där efteråt. Default collation är ett problem just nu. Men det kommer vara ett övergående problem. Så att om ni väntar med att migrera ett halvår eller sånt där så kommer ni förmodligen inte ha det problemet. Klustrade index. Ganska lätt att avhjälpa. Alltså, det är bara att lägga till ett klustrat index. Utan, alltså, om ni ser att det är svårt att lägga till en primärnyckel. Alltså, egentligen alla tabeller ska ha primärnycklar. Och lägger man till det så har man löst problemet. Men det finns mycket annat att tänka på också. Men det här är tre första punkter att titta på i er lösning om ni ska migrera någonting. Och fler tjänster. Ja, vi pratar om SQL Azure Reporting. Och det är den första av produkterna i liksom BI-stacket som har kommit till SQL Azure. Och det, kan man säga, det är väl förmodligen inte den enda. Och Data Market. Är det någon som har hört talas om den eller sett den tjänsten? Dallas, ja, precis. Det är den som heter Coding Dallas. Och framförallt bygger man då business intelligence-lösningar så kan det vara intressant att kunna få data någonstans ifrån. Det kan vara bakgrundsdata inom som demografisk data, ekonomi och det kan vara nyhetsrubriker och annat. Det kan man få via Codename Dallas eller Data Market som det heter nu. Och vill ni läsa mer så jag håller på att skriva regelbundet om detta på min blogg. Det finns också SQL Azure Team-bloggen där de skriver om alla nya features som kommer. Och som jag sa, Azure, SQL Azure kommer att bli den som ligger först på features i framtiden. Så att det kommer vara den häftigaste SQL-miljön. Den här Migration Wizarden, det finns på Codeplex och vi har SQL Azure Labs. Så alla mina länkar har ändrat färgen nu. Det är som att man klickar på dem så blir de blåa för att man har besökt dem. Bra för läsbarheten. Alla sista, hur gick det för Oscar? Ja, han blev väl omhändertagen där borta i Buenos Aires. Så att han trivdes bra och stannade kvar där. Och livet fortsatte med nya äventyr. Med myteri och en argentinsk revolution och lite annat han var med om. Allt det här skrev han ner i en brevsamling som vi nu fick. Ja, vi ättlingar i Sverige fick han nu cirka 125 år senare. Och som håller på att bli underlag till en ny film. Tack för mig så länge.